Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hallå.
Hallå. Det låter mycket bättre nu när du håller micken åt rätt håll.
Bra. Har du sett vad pösiga mina byxor är här?
Jag har inte tänkt på det.
Man kan växa mycket om buken.
Skönt ändå. Mm. Du kommer ha såna haremsbyxor till dig. Tänk dig haremsbyxor i jeans.
Det är fan fult.
Att det är en kombination av såna jeggings.
Det är och mitt värsta plagg. Jag är så ledsen om jag kränker någon där ute som
Vet du vad?
Fast jag är inte
där
ledsen.
Tycker jag att vi
ha
måste.
På dig jeans eller ha på dig strumpbyxor. Ha inte ett mellanting.
Ja, vet du vad? Jag tycker fan att vi sticker ut alltså, jag är helt med dig. Det här är vårt kås. Mm. 100%. Vi kommer driva en kampanj. Mm. Som är,
jag behöver inte ta det så långt.
Jag kommer göra det, för jag är din kommunikatör.
Okej. Okay.
Du bara säger saker, jag förpackar dem, kablar ut dem.
Okay.
Hashtag välj en byxa. Mm.
Hashtag no jiggings.
Men den känns lite mer som att den kan vara tagen redan. Du måste ha en unik.
Okay.
Gud, så du kommer vara en sån, du vet. Det finns inget deppigare än när någon typ har dratt igång en kampanj som är en hashtag. Och så går man in och kollar och ser det.
3 bilder.
Ja. Det finns en risk, men jag kommer då starta väldigt många olika fake-konton.
Jättebra.
Och fylla på. På hashtag välj en byxa.
Bra. Nog om det.
Nog om det. Hej.
Hej.
Det här är Mord mot mord.
Ja.
En true crime podcast.
Ja.
Som jag, Karin André, gör med dig, Anna Sandell.
Ja.
Vad är det för armband du har?
En hårsnodd.
Men inte det. Är det?
Det är en hårsnodd och ett, vilket av dem?
Det är färgglada.
Det är ett armband som jag fick av min syster för några år sedan som jag hittade i en jackficka. Mm. Det är kul när man plockar fram sina vårjackor, för då hittar man.
Det är ju mitt, ett av mina mål i livet. Det är när jag kommer känna mig riktigt vuxen, är när jag plockar fram eller plockar bort saker i samband med att årstiderna förändras.
Är det det som kommer hända samtidigt som du skaffar en hemförsäkring?
Kanske. Förhoppningsvis gör jag det först. Skaffar hemförsäkring alltså. Men jag har heller ingenstans att plocka undan saker.
Du har väl en vind eller?
Vi får inte ha saker där.
Nähä. Nej, då är det lite svårare.
Det är svårt. Plus att den är ju full av vår hyresvärds grejer från hans mörka, vita rastafari-tid.
Just det.
När han spelade trummor.
Men ni skulle kunna vakuumförpacka jackor och lägga i en sån här smal låda under sängen och skjuta in.
Men du har träffat mig och Marcus.
Mm. Jag bara säger vad ni kan göra.
Jag vet, men jag vet typ inte om vi kan det ens. Jag vet inte om vi är hur vakuumförpackar man den saker?
Man behöver ju en maskin till det. Eller en pump typ som drar ut luften.
Har du det?
Nej.
Men det är inte det lite grann ens dröm att göra en sån otrolig packning. Det tycker jag, det är det som driver mig att skaffa en vakuum. Mm. Alltså du vet att känns som att det finns en tillfredsställelse i det. Mm. En annan maskin jag gärna skulle vilja ha. En sån steamer.
Jag gillar inte det alltså.
Okej, varför då?
Jag
har aldrig hanterat
det. Svårt att använda tycker jag. Det är lättare att stryka.
Okej. Jag har inget strykjärn heller. Varför är jag? Vem är
har
jag?
Har du inte ett strykjärn?
Nej. Men Anna!
Vem är du?
Vad snäll!
Hur kan du vara 31 år och inte äga ett strykjärn?
Men till mitt försvar...
Har du inga kläder som måste strykas?
Men typ inte.
Men Marcus har ju skjorta, men de stryker han inte.
Nej, men har du sett Marcus? Han borstar inte håret. Han har världens största klump med hår här bak. Mm. Alltså det är liksom, vi först måste investera i en hårborste. Yeah. Skoja, det har vi faktiskt. Det var något jag skulle säga till dig. Vad var det? Jo, har du läst om det där tyska fallet?
Med armborsten?
Ja.
Nej, inte mer än, det var någon som bara postade en artikel i gruppen ja. Som var väldigt kort.
Alltså, det är typ det mest spännande jag har. Du vet, det var länge sedan jag var så här, du vet, i realtid blev helt så uppslukad av ett fall.
Okay.
Det som hänt är alltså så här. En städare på ett hotell i Bayern, tror jag det är, så här, ska in och typ, jag vet inte om man ska städa eller vad de ska göra liksom, men de ska i alla fall in i ett hotellrum där tre personer bor och ingen svarar när de knackar, så till slut så går de in i alla fall. Då ligger alltså det är två kvinnor och en man. Mannen är typ 58 eller någonting.
Kvinnan är typ 30 eller?
Ja, det är en 33-åring och en 30-årig kvinna. Och mannen och den 33-åriga kvinnan ligger då alltså hand i hand på sängen med alltså flera pilar från armborst som sticker ut från sina kroppar.
Det är så jävla sjukt.
Och den andra kvinnan, hon ligger vid foten, eller liksom på golvet typ, nedanför. Hon har en pil i kroppen, i bröstet liksom. Och polisen har än så länge sagt att de inte tror att någon annan har varit inblandad.
Så det är ett murder-suicide?
Men alltså, det är det jag tycker är helt sjukt. Hur kan de två ha flera pilar i sig? För man kan väl fan inte skjuta sig själv med ett armborst?
Men man tänker ju att man inte kan skjuta sig själv med ett gevär heller, men det går ju.
Men då, det känns så jävla sjukt.
Så hemskt och sjukt. Tänk om hon träffar fel.
Armborst. Mm. Alltså, vad är det? Och då visar det sig att de har då checkat in i det här hotellrummet, ett trebäddsrum, har valt, vilket skrivs överallt, vilket jag inte riktigt vet varför. Nej, att de inte har beställt frukost.
Nej.
Vilket jag vet inte varför det är en grej.
Men för
grej.
Att de visste att de inte skulle komma ner till frukost.
Jag vet, fast det är väl också typ, eller ja, jag tycker typ inte, ja, du fattar. Men och sen så har de checkat in och sen så verkar det då som att de har gått ut från hotellet igen till sin bil och då hämtat in väskor och i de väskorna låg då tre armborst. Men det som har hänt nu också då de senaste dagarna är, för det är sjukt, som det är helt galet liksom. Det som också har hänt nu då är att polisen har åkt hem till den yngsta kvinnan. Hon bor alltså, du vet, i en stad 65 mil bort, jättelångt bort. Där har man hittat två till döda.
Va?
Så det är två till döda. Jag vet inte om det är armborst där med eller hur det ligger till, men hur som helst så är det liksom, det har ju uppenbarligen connection. Det är i hennes lägenhet, armborstkvinnan, så ligger det två döda till.
Det är helt bisarrt ju.
Och jag vill veta allt.
Jag med.
Jag kan hålla dig uppdaterad. Jag kan vara våran armborstkorre.
Tack.
I det här. För att låter så jävla konstigt.
Det låter helt stört.
Ja, så jag måste verkligen, det ska forskas vidare på. Så det vill jag prata med dig om. Vad var det mer jag ville prata med dig om? Jo, bara tips som inte är true crime-relaterat. Men bara ett tips. Har du sett Dead to Me? Nej. På Netflix?
Nej.
Det är med Christina Applegate. Är det va?
Ja, jag har sett om den.
Ja, och sen så är det hon som spelar hon brunetten i Freaks and Geeks.
Ja.
Och fan vad bra Freaks and Geeks
är. Ja.
Hon, det är de två som dealar med sorg tillsammans. Och så rullas liksom en lång... Ja, den är asbra. Liksom en sån... Alltså den är mörk men ändå feel good.
Jag fattar.
På ett härligt sätt.
Kul. Typ. Jag kollar just nu inte på en enda serie.
Skönt.
Typ lite tråkigt också. Och när jag var ensam hemma i helgen så bara, ja, skulle jag gå och lägga mig nu, men vad ska jag titta på?
Vad tittar du på då?
En dokumentär om det här fallet jag ska göra nu.
Ändå bra. Ja. Så du gjorde research. Ja. Du jobbade istället.
Jag jobbade istället.
Ja, men det var bra. Nej, men okej, men då kan jag rekommendera Dead to Me. Och sen så håller jag fortfarande på att kolla på Broadchurch. Och sen så såg jag klart, lyssnade jag klart på Belangelo.
Just det.
Hur säger man?
Belangelo.
Belangelo, det är Case File-serien. Ja. Ingen podd. Det var för långt.
Det var väldigt långt. Jag lyssnade i helgen på Case File om Silk Road.
Just det.
För att jag började lyssna på den och sen tappade jag...
Darknet.
Ja, Darknet avsnittet.
Ja.
Och det är också, för det är också tre.
Just det.
Avsnitt i rad. Och jag blev typ lite besviken när jag insåg att det bara var tre, för att jag hade tänkt att det var fem. Och jag var ute och gick så här långt själv.
Oh,
och så var det typ att jag bara, jag har två avsnitt kvar. Så bara, nej, nu löste det sig i avsnitt tre.
Jag hatar den känslan när man, för du vet, jag tycker att det finns en sån underbar grej med att man har valt.
Mm.
Man bara, nu är det här jag kommer ägna mig åt. Mm. Alltså du vet, den här historien, nu har jag gått in i det.
Ja.
Och jag kan också få sån valfrihetspanik typ. Så att därför blir man så ledsen när man har valt, lyssnat på allting och så är det bara slut.
Ja, och det är det som är så skönt med att lyssna på böcker tycker jag.
För de typ aldrig
tar slut. De tar aldrig slut, för nej. Det är typ så här 14 timmar.
Ja.
Men det jag började lyssna på istället då, ja. Är att jag lyssnade ju på Uncover Escaping Nexium.
Ja, fy fan vad bra det var.
Och sen visste inte jag att de hade 2 säsonger till.
Va?
Så det har jag upptäckt i morse.
Vad är det? Va?
Det är 2 säsonger och den jag lyssnar om på säsong 2 som jag lyssnar på just nu handlar om alltså en bomb på ett plan 1965 i Kanada.
Okej.
Okay. Som de typ kallar det för det så här största olösta mordfallet i Kanada.
Fast för det sprängdes en bomb och ingen vet vem som gjorde det. Oh, wow.
Så det lyssnar jag på nu och säsong 3 kommer jag inte ihåg. Men jag blev jättepositivt överraskad.
Var den bra då? Alltså, verkligen
ja,
bra.
Det är spännande.
För att den första tyckte jag var skitbra.
Det var jättebra, det här är också jättespännande.
Nice.
Så säsong 2 och 3 av Uncover.
Just det. Är den kanadensisk?
Det tror det.
Jag tror typ också det. Fan vad nice. Mm. Har du lyssnat någonting på Spår?
Ja.
Hur är den?
Bra.
Jag har inte lyckats ge mig hänen.
Den är bra. Det är ju en ganska sjuk historia. Alltså.
Ja, det är det med att ett barn är vittne till.
Ja, och det är ett barn som pratar vietnamesiska, liksom är hans modersmål. Och han pratar ganska dålig svenska. Och det är helt sjukt när man tänker på hur förhören går till. Man inte haft någon tolk. Alltså, du vet,
va?
Det är verkligen det är upprörande.
Men gud. Mm. Ja, jag kanske ska. De är ju nominerade i samma podcastpris som oss på torsdag.
Ja, jag vet. Jag hejar på er.
Det gör du inte. Men den här podden om döden som vi gjorde för, som heter Vila i frid, som jag gjorde på jobbet.
Mm.
Men det känns också helt sjukt att vi, alltså man bara, ja det är klart att Spår.
Ja, de måste vinna.
Men också, men det
nej, vi ska, ni måste
vinna. Let's not get into it. Apropå det så kan jag bara säga att jag och Marcus har släppt första avsnittet av våran podd, Partlepodden.
Just det.
Mm. Det blev väldigt långt.
Jag har faktiskt inte lyssnat.
Nej, man behöver inte göra det. Du vet exakt, du känner oss. Ja. Du vet exakt hur det låter.
Det var som när ni var här åt middag sist.
Det var exakt så, fast att du och Oscar inte var
med.
Så det var lite mindre tjötigt, men ungefär lika.
Jag fattar.
Men vi kommer inte släppa varje vecka eller så. Vi kommer bara släppa när vi känner för det. Men den kan man lyssna på er om man vill. Den heter Partlepodden. Och hur mår du förresten?
Bra. Jättebra.
Bra.
Hur mår du?
Jag känner att vi är tillbaka.
Ja.
Jag känner att vi har varit trötta.
Jag blev glad, jag var på middag hos min mormor igår.
Ja.
Och då sa hon när jag skulle gå hem, du ser pigg ut.
Mm.
Och då kände jag, ja men jag är pigg faktiskt.
Ja. Du har verkligen återhämtat dig nu och jag är så glad för din skull.
Ja, och jag har återhämtat mig och kommit ut starkare på andra sidan.
Mm. Du är, jag visste det.
Mm. Men idag höll jag faktiskt på att försova mig, vilket aldrig händer.
Men vet du vad, jag tror att i ditt fall så är det typ ett gott tecken.
Ja.
Du behöver vara lite less tightly wound, vet du?
Ja, kanske. Jag gick bara upp 10 minuter senare än vad jag skulle. Men det var ändå att jag hade stängt av larmet. Så att hade jag liksom inte bara tittat till.
Ja.
Man har ju en inombordsklocka också.
Det har man, och inte bara biologiskt. Då har jag valt ett mord från den gudsförgätna platsen Mölndal.
Mm.
Strax utanför Göteborg. Tisdagen den 27 januari 1974 så står det.
Jag måste bara säga, mitt fall händer samma datum.
Du skojar?
Nej, jag skämtar inte. 27 januari, fortsätt.
Vilket år?
2015.
Är det sjukt?
Ja.
Wow. Mm. Alltså, vet du vad?
Googla inte nu allihopa.
Vi är så synkade.
Ja, det är helt sjukt.
Både när det kommer till cykel och fall. Hur som helst så står då en 8-årig flicka utanför en dörr som tillhör hennes pianolärare Maria Winkvist. Hon bor på Tempelgatan 1B i Mölndal. Och den här flickan ringer då på dörren och väntar, och hon är van vid att behöva vänta tills typ Maria öppnar, för att hon, jag vet inte om hon är liksom skadad eller någonting, men hon rör sig väldigt långsamt.
Mm.
Maria är 65 år gammal, så det är liksom inte så att hon är super gammal, men hon har
inte purung heller.
Nej, exakt, lite grann mitt emellan. Så hon ringer på dörren och ringer och sådär, men efter ett tag så liksom ingenting händer. Så att då liksom drar hon upp brevinkastet och typ så här lyssnar lite grann, och då hör hon då sin lärare svagt inifrån lägenheten. Och Maria säger då så här: jag är sjuk, jag vill inte smitta dig, så gå härifrån typ, för lektionen är inställd. Typ. Så flickan tar sina pianonoter, går hem igen. Men det hon inte vet då är att Maria Winkvist ligger mördad i hallen innanför dörren. Hon har blivit slagen med ett järnrör i huvudet och knivhuggen 5 gånger. En gång i ryggen, en i sidan och 3 i bröstet. Och de 3 sista huggen har då punkterat hennes hjärta. Rösten som flickan har hört är alltså hennes mördare som härmar Maria.
Fy vad läskigt.
För att hon ska liksom gå därifrån. Maria Winkvist föddes då i Polen men kom till Sverige under kriget, står det överallt. Jag antar att det var det andra. Och hon träffade då sin man, sin blivande man Tore Winkvist. Han var 9 år yngre än henne och de gifte sig 1956.
Yeah.
Jag vet, tänkte också det. Jag bara, you go Maria. De fick aldrig några egna barn, men båda två jobbade med barn. För att de lärde då båda två barn att spela instrument. Och Maria hade då som sagt pianolektioner hemma. Tore beskrivs som musikdirektör. Vilket jag har googlat, och enligt Wikipedia så är det den som genomgått högre musikutbildning och är verksam som musiker eller musikpedagog. Han var gitarrist. Jag tror att han kanske jobbade på typ kommunala musikskolan.
Mm.
Kommunala musikskolan, det finaste vi har. Fast när jag hade en skittaskig fiollärare där så ville jag verkligen, verkligen slå ett slag.
Okay.
Maria verkar ha varit en väldigt bra men ganska sträng musiklärare. Alltså du vet, en sån som lär ut så ordentlig fingerfattning.
Mm.
Rejält liksom. Man får spela skalor tills det så sprutar ur öronen. Men hon också var typ också väldigt snäll och så brydde sig om sina elever väldigt mycket. Jag läste att ett citat, eller hennes en gammal elev hade blivit intervjuad typ i en artikel jag läste. Och han sa att han hade blivit musiklärare på grund av henne. Och hon hade typ lektioner konstant. Alltså grannarna säger så här, sa att man hörde hela tiden pianoklinkande. Alltså fattar du det? Barns pianoklinkande på gången. Hade kunnat vara fiol. Hade kunnat vara jag på fiol. Tore hade då den här dagen åkt hemifrån efter lunch. Så först hade han ett gäng så här, gitarrlektioner. Och sen hade han andra ärenden, vet inte vad. Kanske att han hade ett gig. Hur som helst så kom han inte hem förrän efter 22:30 på kvällen. Och när han öppnar dörren, det vet han, smyger in typ för att inte väcka sin fru, så tänder han i lampan i hallen och det är blod överallt.
Usch.
Och han ser då sin fru ligga på rygg i en blodpöl en bit innanför dörren. Han ringer ambulansen direkt, men det är för sent. För Maria Winkvist har redan varit död i 5 timmar.
Mm.
Polisen söker då igenom lägenheten och de hittar ingenting. De pratar med grannar och då kan man konstatera att ingen har hört pianomusik efter klockan 15 på tisdagen. Men man tycker sig ha hört Maria prata med någon med väldigt så här dov, mörk röst. Liksom. De kollar hennes lektionsschema och då ser de att hon borde ha varit ensam åtminstone mellan 16.30 och 16.50. Det vill säga när den här lilla flickan kom. Liksom då. Men när man ringer runt till eleverna så inser man nog att fönstret har varit lite större, typ kanske från 15, för att hon har fått ett återbud under dagen. Så hon har nog varit ensam från typ 15. Och alla eleverna är barn och ingen av dem är misstänkt, för polisen anser att det måste vara en vuxen person som har mördat henne. Det är kraftfullt våld mot huvudet och det är liksom rakt typ ovanifrån. Liksom. Så de tänker att det måste vara någon som åtminstone var typ lika lång som hon.
Mm.
Tore kommer också frias från misstankar. Jag tror att han hade alibi, det var därför. Och dessutom har de typ en superrelation. Det vet vi också att det inte behöver betyda, att folk upplever det behöver inte betyda att det inte händer något skit liksom. De har varit gifta i 18 år och alla säger att de liksom var superlyckliga. De levde ett stillsamt liv tillsammans, de bråkade aldrig. Ett stillsamt liv i musikens tecken, stod det i någon sån gammal Hemmets journalartikel. De har heller inga uttalade fiender som de känner till. Så att det är ett totalt mysterium vad som kan ha hänt. Det enda Tore kan berätta är att de ett par veckor tidigare haft ett inbrott hemma och då har någon stulit ett skrin med 1000 kronor i. Man vet inte vem det är, man har inte tagit någon eller så. Under en period så grips en 50-årig man som känner Maria på något sätt, jag vet inte riktigt hur, har typ inte hittat någon information om det. Men han släpps då efter ett par dagar, så det finns inga ledtrådar, man hittar inget mordvapen, man hittar liksom ingenting. Men precis när då utredningen liksom är på väg att ta tvärstopp så är Tore tillbaka i lägenheten. Och då inser han att något saknas. Det är typ 2 veckor lite drygt efteråt. För de har haft en orkesterförstärkare. Mm. Vilket jag frågade min pappa vad det var. Mm. För jag tänkte han började spela musik i slutet av 70-talet. Det här var 74. Han hade ingen aning. Jag tror att det är som en förstärkare fast du kan koppla in flera, alltså det blir som en mixer och en förstärkare så du kan koppla in sången, gitarren, alltså olika, typ eldragspelet kunde du koppla in och så kunde du typ mixa ljudet ut genom, alltså att det var en högtalare med, typ så. Den vägde typ 18 kilo i alla fall. Så det var en rejäl pjäs typ. Så nu var den då borta och det börjar då lösningen, eller blir liksom början på lösningen på det här fallet. För polisen lyckas då få tag på en tidigare ägare som kan ge dem ett serienummer på den här förstärkaren. En bra, en god ledtråd. Så att om de väl typ hittar den så kan de åtminstone veta att det är den rätta liksom. Men framförallt så bygger den här utredningen på förhör. Alltså de förhör fan alla typ. Det historiska fallet i veckans brott. Och GV har pratat om att det var väldigt bra polisarbete under det här. För de bara så här, okej, vi har ingenting att gå på. Nu bara gör vi så jävla många förhör. Mm. Så de bara gräver och gräver. Och till slut så får de tips om 2 killar som spelar i ett popband. Mm. Varav en varit en tidigare elev hos Maria. Och de har just fått tag på en orkesterförstärkare sitt band. Så den 15 februari gör The Pop Masters en av sina första spelningar någonsin på, när de spelar på Svartedalsskolan på Hisingen. Mm. Bandet består av 3 personer. Jag ger dem påhittade namn för jag vet inte vad de heter. Johan, 15 år, spelar orgel. Lars, 14 år, spelar gitarr. Och det gör också Anders som också är 14. Det är en jättemärklig sättning för ett band.
Verkligen.
Det är alltså 2 gitarrer och en orgel. Men det är vad jag kunnat läsa mig till i alla fall. Jag blev tveksam men
kanske mäktigt med en orgel.
Ja, men jag tänker för det är, alltså jag som har varit så inne på 60-talet då är det ju supermycket sån, men det är just att det inte man har ingen, men de kanske var ute och visade upp sig för att kunna skaffa sig en trummis till exempel. Vad vet vi. Mm. Men Johan och Lars då hade träffats genom en kontaktannons i Fantomen. Mm-hmm. Året innan, där en av dem, vet inte vem, hade skrivit att han letade efter någon att starta ett band med. Så några månader tidigare hade de också då fått med sig Anders på tåget, börjat repa ordentligt. Och de senaste veckorna innan det här, ja, de senaste veckorna kan vi säga bara, så hade det börjat lossna lite. De har fått spela på lite olika fritidsgårdar och du vet sådär. Gigget på Svartedalsskolan är deras 5:e, men kommer tyvärr bli avbrutet. För när de står där, The Pop Masters, och kör, så kommer ett gäng poliser in i lokalen och går alltså upp på scen. Går fram till orkesterförstärkaren, kollar serienumret, avbryter spelningen och griper
shit, vad sjukt.
Johan och Lars. Mm. För att de är ganska medvetna om att Anders är nog inte inblandad, men de tar med
hur
sig...
Hur kan de veta det?
Jag vet inte. Nej. Det kanske kommer fram sen. De kanske tar med sig allihopa. Mm. Jag vet inte, men Johan och Lars tar dem i alla fall med sig till stationen. Och de berättar då snart vad det är som har hänt. Så nu kommer jag också göra det. Mm. För det är ju dyrt att ha ett band. Som vi alla vet. Och The Pop Masters behövde då utrustning. Hade dåligt med pengar.
En orgel är ju inte gratis.
En orgel är inte gratis.
Och svårt att frakta omkring.
Jag vet, men vet vad som inte heller är gratis? Nej. En orkesterförstärkare. Det kostar tydligen typ 2-3 tusen kronor på den här, vid den här tiden. Men de behövde också typ allt. Alltså de behövde verkligen som att de behövde. Vi behöver köpa stativet och sådana där gitarrställ säkert. Mm. Alla sådana gitarrer. Allting liksom. Så att det de gör är att de börjar göra inbrott hemma hos folk för att spara ihop pengar. Och ett av de här inbrotten har då skett hemma hos Maria och Tore. Och där stal de då det här skrinet med 1000 kronor. Mm. Och jag tänker så här, om man är ute efter 2-3 tusen till en orkesterförstärkare, 1 000 kronor är ju en svin. Alltså det är ju jättemycket pengar.
Mm.
De hittade ju nästan alla. Tydligen räcker det inte alls. Jag vet inte, de, jag tänker mig att de brände pengarna på andra saker.
Säkert.
Så att de, det, liksom, det räcker inte till, mm, helt enkelt. De här pengarna de stjäl från olika personer. Så att då hade de brytt sig in någon gång när Maria inte var hemma, typ hon var ute och handlade typ. Så det är inte det att de har stött på varandra innan där, förutom då att någon av de här är hennes gamla elev.
Mm.
Så de började väl typ fundera på andra lösningar. Och först så hade de en idé att bryta sig in på Hagströms musik. Vilket för de som har koll på musikaffärer i Göteborg verkar ha legat där Andreasons musik ligger nu. Men de insåg typ att så här, okay, men vi kommer typ inte klara av det. Alltså vi kommer inte lösa den stöten, om man säger. Så att istället för att göra ett inbrott i en butik så bestämmer de sig för att begå ett mord.
Det är så konstigt.
Ja, det är verkligen, verkligen märkligt. Så att jag vet inte om det är någonting som de, att de såg den här orkesterförstärkaren när de var där och stalt skrinet. Eller om det var så att den av dem som var hennes gamla elev var liksom medveten om att den fanns typ. Men hur som helst kommer de då ihåg att Maria och Tora har den här förstärkaren hemma. Och de bestämmer sig för att stjäla stärkaren. Men det är inte bara att de bestämmer sig för det, utan de bestämmer sig redan från början för att de ska mörda Maria.
Gör de det?
Ja.
Varför?
Alltså jag vet inte om det är bara att de tänker så här, hon kommer vara hemma och det är lättast för oss att alltså, typ, ta oss in då eller whatever. Men jag menar, de har ju redan brutits in en gång. Det lär ju inte vara supervanligt att man låser. Nej. Men de kommer senare berätta att det är överlagt liksom.
Mm.
Så att jag fattar liksom inte hur de här personerna hamnade där i tanken. Alltså det är jättemärkligt verkligen. Men det är det här de bestämmer sig för då. Så Maria har som sagt fått återbud där under tisdags eftermiddagen. Så hon blir lite förvånad när det knackar på liksom under den lektionstiden. Mm. Men när hon öppnar så ser hon då att en av de här pojkarna som står utanför är en av hennes gamla elever. Så att hon så här, släpper in dem, vänder sig om och går in mot lägenheten. Och när hon gör det så vet ju inte hon då att de delvis har en del av ett stativ.
Mm.
Som är liksom järn och järn, ja, skitsamma, något hårt material. Och även en kniv med sig då.
Mm.
Så Maria vänder sig om, liksom släpper in dem, börjar gå in mot lägenheten. Då slår Lars, som är den yngre, Maria i bakhuvudet med röret. Sen slår Johan henne 2 gånger med röret. Så hon faller ihop på golvet. Och då hugger Johan då henne med kniven. Mm. Och som sagt 5 jävla gånger. Varav flera punkterar hennes hjärta. Så hon dör liksom snart typ. Mm. Och det är då när det är liksom the deed is done som det ringer på dörren. Mm. Och de får så här, vad fan ska vi göra typ. Och de då bestämmer sig för att härma Maria.
Det är så läskigt.
Jag vet, det är jätteobehagligt. Mm. Så att efter det här, att den här flickan har gått därifrån, så går de in i lägenheten, hämtar förstärkaren och snor också åt sig en flaska konjak som de tar med sig. Sen tar de med sig alla grejerna liksom upp på vinden och går ut en annan utgång, ner i en annan trappgång sådär. Sen tar de med sig till sin replokal och där säger de då till den här sista snubben att, så här, att de har fått låna den typ. Och då kan de då börja repa och börja liksom spela på riktigt. Och det ger verkligen snabbt resultat för deras karriär. För att de bokar ganska många spelningar på ganska kort tid. Jag tänker att det kan vara, du vet, att man liksom att man plötsligt är den som har tekniken för att få hela spelningen att gå runt typ. Så att jag säger inte att The Popmasters var dåliga, men jag tänker att de var det. Men däremot så hade de ju nu en förstärkare liksom. Så Popmasters har just då börjat sin rise to stardom när det plötsligt tar väldigt, väldigt stopp den där februarikvällen, 15 februari. Så istället så blir de liksom så här löpsidesnyheter, och du vet hur alla är så här, men att det är en 14-åring och en 15-åring som har mördat en pianolärarinna för att de ville ha en grej till sitt band liksom. Det är så jävla galet. Kallt på så alla sätt och vis typ. Och 14-åriga Lars är då för ung för att ställas inför rätta, så han lämnas över till socialen efter att han är erkänt, och sen hamnar han på någon slags psykiatrisk avdelning. Johan oj,
ursäkta.
Det är lugnt, prosit. Johan hamnar först på Forsane, vet inte om det är så, hur som helst, ungdomsvårdsskola i Dalsland. Men den 6 augusti 1974 så inleds rättegång mot honom. Vad jag kunnat läsa mig till så tog den också slut den 7 augusti.
Bara 3 dagar?
Nej, 2 dagar.
Två dagar.
Jag vet inte om det är något fel eller vad som helst. Eller bara, han har ju erkänt.
Mm.
Så att, ja, hur som helst. Han döms då till sluten psykiatrisk vård och det finns liksom typ, eller det finns typ ingen information om vad som hände med dem efteråt, vilket är inte så konstigt. De var barn när det här hände liksom, och de dömdes psykiatrisk vård. Men vi får väl supermycket räkna med att de är släppta nu om det inte har hänt något
antagligen
mer. Liksom. Eller det hade varit sjukt om de, om de hade suttit inspärrade.
Nej, det gör de nog inte.
Nej, det tror jag absolut inte.
Vad sjukt, vad obehagligt. Och vad tråkigt.
Det är verkligen, men det är också typ, jag vet inte, man har också en sån bild av en, du vet, en lite äldre pianolärarinna som tar in grannskapets barn och lär dem spel. Eller du vet,
jag tänker något, att de inte är snälla, men jag tycker ändå synd om henne.
Ja.
Men det är bara, jag har ju aldrig spelat piano, så jag vet inte.
Nej, nej, jag tror typ ändå att jag tänker att pianolärare är ganska, alltså är bland de snällaste är nog gitarrlärare.
Ja.
Och elakaste är fiollärare.
Jag spelade också i stråkorkestern fiol.
Hur var din lärare?
Jag minns inte ens vem jag hade som lärare. Men vi var typ hur många barn som helst i, för vi var just en orkester.
Ja.
Så det var cello och fiol. Men det enda jag lärde mig var A, 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 B, 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 C, 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 C. Det kan ju inte vara det enda, men det är det enda jag minns.
Du lärde mig säkert flera saker. Jag hade, alltså min lärare, hon hette Birgitta.
Mm.
Och hon var så jävla, jävla elak. En gång hade jag fått, för jag hade fått låna en egen fiol av någon som vän till familjen typ.
Mm.
Och då hånade hon bara mig jättelänge för att jag inte hade, för att jag hade en för stor fiol. Jag var så glad och stolt för att jag hade en egen fiol. Och sen så var det bara att hon pekade på mig och garvade. För att det var, för hon bara, jag ser inte ens där bakom.
Det såg säkert roligt ut. Till hennes försvar.
Gud! Vad har du kokat ihop?
Nu har jag kokat ihop. På morgonen den 27 januari 2015 fick polisen i Kapstaden ett samtal från Henry van Berda.
Bra.
Henry säger, jag vill kalla honom för Henri, för att han stavar så, fast han heter Henry. Säger lite liksom så dämpat och efter liksom så här lugnt. My family and me were attacked by a guy with an axe. Och sen så följer ett jätteförvirrat larmsamtal.
Okay.
Där är en otroligt då dämpad Henry försöker beskriva för larmcentralen var han bor, vad gatan heter, han måste liksom bokstavera, vilka som är hemma, vilka bilar som är där, vad polisen kan förvänta sig när de kommer. Liksom, det är inte bara att de skickar direkt, utan det är ganska så här långt larmsamtal. Så till slut så kommer polisen i alla fall fram till Dezalze Golf Estate i Stellenbosch, som ligger 5 mil utanför Kapstaden.
Bor de?
Där.
Oj.
För Dezalze Golf Estate är en golfklubb som man hör på namnet, men det är också liksom en gated community.
Okay.
Så det hör bostäder runt om.
Mm.
Och det är så dyra villor. Mm. Och det är jättemycket säkerhet, som det verkar vara i Sydafrika. Liksom på många såna här,
de här typerna av gated communities.
Exakt. Mm. Så det är typ elstängsel, det är vanliga kameror, det är värmekameror och vakter liksom.
Oh, jävlar.
Och liksom såklart stängda grindar, och det är ju så super closed verkligen. Och när polisen kommer fram till Van Berdas hus så möts de av någonting helt sjukt där. Men jag vill börja med att berätta lite om familjen Van Berda. För den här familjen bestod av pappa Martin, 54 år gammal, som var en framgångsrik affärsman och som var chef på Engel och Völkers, som är en så här fastighets- och mäklarbolag, så här lyxigt liksom, i Kapstaden. Mamman i familjen hette Teresa och var 55 år. Hon verkar ha varit en hemmafru. Och så var det syskonen Rudy, 22 år, Henry, 20 år och dottern Meryl, 16 år.
Mm.
Och de verkade liksom vara som vilken familj som helst. Och de hade tidigare bott i Bondi i Australien. Men när pappan, Martin, mamman, Teresa och
Merrill, hade flyttade tillbaka till Sydafrika, för de kom från Sydafrika, så stannade Rudy och Henry kvar och pluggade i Melbourne i Australien. Men så småningom bestämde sig Henry för att hoppa av studierna i fysik och ta ett sabbatsår i Sydafrika. Så i januari 2015 så var, och då flyttade Henry hem till sina föräldrar. Och i januari så var Rudy hemma på besök. Han kanske var hemma fortfarande efter jul och sådär. Så hela familjen var samlad i huset. Och på kvällen den 26 januari så åt familjen middag med varandra. Innan de satte på den senaste Star Trek-filmen som de tittade på tillsammans. Och efter att filmen var slut runt 11-tiden så gick alla och la sig. Och eftersom Rudy var hemma och hälsade på så delade han och Henry rum och badrum med varandra. Och på kvällen så, eller när de hade gått och lagt sig så somnade Rudy som en stock. Men Henry hade så svårt att somna liksom. Så efter ett tag så gick han upp för att kissa. Och då hände någonting jätteläskigt. För Henry ser en svart man, helt iklädd svarta kläder och en svart skidmask. Eller sån här balaklava typ. Hållandes i en yxa. Ser han gå in i huset. Som det verkar vara så, du vet, han ser i fönster och så här, genom fönster och sånt. Han ser honom gå in i huset och sen in i det rummet där som han delar med Rudy. Och mannen börjar attackera Rudy med en yxa. Och Henry börjar skrika i panik på hjälp. Så deras pappa hör både Rudy och Henrys skrik liksom, och kommer in i rummet och försöker skydda sin son. Så han lägger sig på Rudy. Honom. Liksom hoppa, försöker hoppa emellan och lägger sig på honom. Men blir såklart också huggen då av yxan. Och Henry som har kommit ut i badrummet blir helt paralyserad av skräck och ser sin pappa och bror bara bli så här helt sjukt attackerade av en galning med yxa. Liksom.
Men gud.
Och efter att den här yxmannen har attackerat pappan och Rudy så går han vidare mot mamman och Merrills liksom åt deras håll.
Så han ser inte
henne. Han låter honom vara liksom. Och jag vet inte om han inte ser honom och sådär. Så även mamman och Merrill faller offer för den galna yxmannen. Först när han yxmannen liksom är färdig med mamman och Merrill så ger sig Henry, då kommer han tillbaka och då hamnar de i en fight med varandra.
Okej.
Okay. Och Henry överlever. Och han har berättat i efterhand hur de slogs med varandra och hur yxmannen ska liksom ha skrattat åt honom när de är i liksom någon slags fight med varandra.
Oh, läskigt.
Och sen så har yxmannen tagit fram en kniv. Alltså Henry får loss yxan på något vis och då tar fram yxmannen fram en kniv som han hugger Henry med. Och sen så flyr han och Henry kastar yxan efter honom i en trappa och sen så är yxmannen borta.
Oj.
Det är det som händer under natten.
Ja.
Och efter den här fighten med yxmannen så ringer Henry inte polisen eller inte ambulansen utan han ringer sin flickvän. Han whatsappar henne. Det vet jag inte om hon är i Australien eller om hon är i Sydafrika. Jag vet faktiskt inte. Men han whatsappar och ringer till sin flickvän som inte svarar. Och efter det här samtalet så får Henry ett epileptiskt anfall.
Oj.
Och sen är han utslagen i 2 timmar och 40 minuter.
Vänta, okej. Okay. Så han ringer sin flickvän, hon svarar inte.
Mm.
Sen får han ett epileptiskt anfall. Ja. Så inte efter att han har ringt ambulansen.
Nej. Så är han, precis. Så att direkt okay. efter samtalet till sin flickvän så får han ett epileptiskt anfall och utslagen i 2 timmar och 40 minuter. Så först efter 2 timmar och 40 minuter så efter attacken han. Så ringer han till polisen.
Men gud.
Ja. Så när polisen kommer till platsen så kan de konstatera att pappa Martin är död. Och det är även brorsan Rudy och mamman Teresa. Men Merrill, den 16-åriga systern, hon lever fortfarande. Även om hon är liksom sjukt illa skadad.
Men gud, hon har legat där.
I 3 timmar typ.
Oj jävlar.
Så hon blir ju skjutsad i ilfart till sjukhuset. Och den enda som har klarat sig utan liksom några större skador är då Henry. Och han har typ ganska ytliga rivsår och lite skärsår och ett knivhugg på typ magen.
Okay.
Så det, man kan liksom inte förstå att han har träffat samma person som har gett sig på de andra.
För på de andra.
Det som liksom rättsläkaren kunde säga är att det här är en attacker, liksom en attacker som har haft uppsåt att liksom döda och han har använt samma kraft på alla de andra fyra offren. Liksom. Så det är liksom Henry har liksom, det är mirakulöst att han inte har större skador än sådär. Och det som också verkade konstigt vid första liksom anblicken var att han var så sjukt lugn. Han var liksom typ helt av, han var bara så helt nedtrubbad. Vilket ju är konstigt, man skulle tänka att man själv var liksom helt jävla galen om någon hade yxmördat liksom hela
ens familj när man var där.
Exakt.
Och så han försökte inte ringa polisen under tiden det här pågick.
Nej. Han var ju paralyserad liksom av skräck. Men polisen tycker då att historien som han återberättar är, liksom, den låter inte trolig.
Nej.
Och bara det faktum att någon liksom skulle kunna ta bryta sig in i huset.
Just i det här jävla gated communityt, ja.
Är inte så troligt med tanke på liksom den massiva säkerheten som finns i det här området. Men också för att det finns inga tecken på inbrott i huset. Det finns inga tecken på att någon har flytt scenen i all hast. Alltså det finns, och ingenting har blivit stulet heller. Så att det låg framme liksom datorer, mobiler, klockor, handväskor och sånt, all liksom massa värdesaker. Men huset var helt orört. Så att om det hade varit någon som skulle liksom råna dem så hade det ju inte varit troligt att de har gått in i ett hus där alla sover, gått förbi alla värdesaker och sen gått upp och mördat familjen.
Nej.
Det skulle också visa sig att både yxan och kniven som yxmannen hade använt, det återfanns båda två i huset. Och det skulle visa sig att båda de vapnena kom från Van Berdas hem. Så yxan tillhörde någon så här brandutrustning och kniven var typ en kökskniv. Och när polisen kom så var Henry klädd i så här sovshorts och t-shirt som var helt täckt av blod med liksom familjemedlemmarnas blod. Så ganska snabbt efter attackerna hänt så blir han då gripen och anklagad för alla morden och attacken. Och hans syster då, Meryl, som inte hade dött under attacken, genomgick liksom massor av operationer och behandlingar och sådär under flera månader. Och hon överlevde och blev typ återställd, som jag förstår det. Men hon har fått någonting som heter retrograde amnesia. Så hon kommer inte ihåg någonting som har hänt innan attacken. Så hon kommer inte ihåg attacken, hon kommer inte ihåg vad som har hänt innan. Och så här.
Så allt, alltså hela
det vet jag inte om hela livet. Eller om det är liksom begränsat till. Hon minns ingenting från händelsen.
Tänk när de minns det. De bara, yes, nu kan vi förhöra henne. Och så bara,
Exakt. Men hon och Henry fortsatte sen då hållas åtskilda. Liksom, för de ville väl inte att de skulle kunna prata med honom. Så, där. Så att Henry blir åtalad. Och åtalet löd typ så här. Och jag översatte till svenska. Åklagaren hävdar att utförandet av brotten efter utförandet av brotten har den åtalade mixtrat med brottsplatsen och åsamkat sig själv skador samt bidragit med falsk information till polisen med syfte om att missleda polisen för att undvika riktig identifikation av den sanna förövaren.
Vet du vad?
Otrolig översättning.
Otrolig jävla översättning. Det var ju verkligen.
Man skulle kunna tro att jag har bett vår bolagsjurist att översätta. Men det har jag inte.
Du har inte det? Nej. När du säger så tror jag ännu mer att du har bett vår bolagsjurist.
Nej, jag har inte det. Han kommer säkert rätta mig att man inte uttrycker sig så.
Ja. Vad vet han?
Vad vet han? Om mord.
Om mord. Och rättssystemet. Just exakt. Det, vissa saker.
Men Henry blir, eller det blir utställt en borgen. Och han blir släppt mot borgen.
Okay.
Med villkoren att han ska ringa in och rapportera till polisen liksom i jämna mellanrum. Och han får inte lämna området. Eller liksom så. Men ganska kort efter att han blir släppt mot borgen så blir han och hans flickvän gripna för innehav av marijuana. Men han får fortsätta vara utan då, verkar det som. Och Henry fortsätter såklart att hävda sin oskuld. Men han blir ändå åtalad för då 3 mord och 1 mordförsök och typ någonting som heter defeating the ends of justice.
Alltså med att man sabbar för utredningen. Ja. Gud. Här har vi en person som inte är lika bra på översätta juridiskt.
Men du fattade vad jag menade.
Ja, alltså jag har väldigt bra liksom hörförståelse.
Det är bra.
Jag kan bara inte prata.
Och sen började rättegången mot Henry den 4 april 2017.
Ja.
Och under rättegången det blir någon sån här superåklagare som är liksom en kvinnlig åklagare. som är bara supercool.
Har du sett henne?
Ja, jag har sett henne.
Var hon cool?
Ja, hon var cool. Så under rättegången så ombeds Henry att visa vad som har hänt när han och yxmannen slogs med varandra. Och Henry visar upp liksom en helt så här koreograferad version av ett bråk. Och den här åklagaren sa i då en dokumentär som jag såg, typ så här, han bara, ingen minns det där. Alltså man minns typ inte ens vad som har hänt överhuvudtaget. Och han mindes, du vet, så här, då kom yxan, du vet. Det var så.
Alltså tänk dig vad stelt, alltså vad pinsamt det måste vara att se honom
göra det.
Spela det. Ja. Och fy fan vad pinsamt.
Så hemskt. Och hans försvar hävdade liksom massa så här skitgrejer under rättegången. Bland annat så hade det varit kiss kvar i toaletten. Och Henrys försvar då menade att så här, han måste ha blivit överraskad när han kissade, för att annars hade han ju spolat.
Hade han spolat?
Ja. Det var en grej.
Som alltså, en grej ska du veta om Henry. Han spolar alltid.
Exakt. Men det var en grej som de hävdade. Det som var lite... det fanns heller inget DNA från Henry på yxan.
Okej.
Okay. Och det fanns inget DNA för under naglar och sådär från familjen. Från Henry. Men åklagaren menade att anledningen till att det inte fanns någon blod på yxan var för att det redan var så mycket blod på yxan. Eller DNA, för att det, liksom, det fastnade inte saker för att den var så...
Och det var så jävla mycket blod.
Ja, så himla läskigt. Och försvaret hävdade att anledningen till att han var så lugn, både när han ringde polisen och när de kom dit, var för att han hade någonting som, jag minns inte exakt vad det hette, men typ ett postepileptiskt du vet, någonting. Så, här. Så att han var helt, och då blir man tydligen helt avtrubbad.
Okay.
Efter man haft ett sånt anfall. Men, å andra sidan kunde åklagaren bevisa att de knivsår som Henry hade på sin kropp var självförvållade.
Men han har huggit sig själv i magen.
Ja, men det är inte djupt. Nej. Det, på bilder ser det ut lite som så här, jag skär mig lite här och jag skär mig lite här. Och liksom, det är inte så att någon har blivit så här våldsamt attackerad av en kniv.
Nej.
En granne ska också ha berättat att hen har hört ett högljutt bråk samma kväll som mordet skedde. Och vänner till familjen berättade att Henry alltid har varit familjens svarta får. Vilket man ju inte vet om det är sant. Nej, men det verkar utifrån som det.
Ja, alltså, efter den här händelsen
då är han
så det. Måste jag ändå säga att han är det.
Och han fortsätter hävda sin oskuld genom hela rättegången. Och han har stöd från sin moster. Jag tror inte att han kan ha gjort det. Och han har också en flickvän som han träffar liksom direkt efter morden innan han blir gripen.
Okej, så det är inte samma flickvän som han...
Han ringde. Nej, det är någon annan.
Hon är ändå dum på att ta dem.
Ja.
Bra. Klokt.
Men de backar honom och gör det liksom fortfarande till 100%. Och varför han skulle mörda sin familj, alltså vilket motiv han har, är heller inte helt klart, glasklart. En del hävdade att Henry var drogberoende, att han var beroende av metamfetamin.
Oj.
Och att hans föräldrar hade då fått reda på det och kapat hans allowance. Och att han då liksom ska...
Ha, panik, typ.
Ja, dödat liksom allihopa. Ett annat möjligt motiv skulle då vara att Henry skulle få ärva hela familjens förmögenhet om både mamman och alla syskonen var döda liksom. Ett annat motiv skulle då kunna vara, det är lite, allting är lite på samma, men att han hade tröttnat på den höga pressen som han fick hemifrån.
Och att han hoppat av skolan.
Exakt, och att han ledsnade på att vara det svarta fåret och mördade familjen. Och en annan grej var att han, en annan teori skulle vara att han först bara hade blivit jävligt lack på sin bror. Och mördat honom och sen blivit påkommen av sin pappa och sen insett att han måste mörda alla. Visst. Typ.
Och det stöds ju då av att pappan dog i brorsans säng.
Exakt. Men 3,5 år efter att familjen hade blivit attackerade så kom i alla fall rätten till ett beslut. Så det här var alltså typ 2019. Nu, ja. Och då Henry dömdes till 3 livstidsfängelse och 15 år extra för morden på sin pappa, mamma, bror och mordförsöket på sin syster.
Jävlar.
Men man vet fortfarande.
Nej, men det är alltså en sån person erkänner ju inte.
Nej.
Jag tror fan
jag
inte.
Jag tror inte att han är erkänd.
Men är det inte också jävla? Eller
nu blev jag osäker.
Vill du googla?
Jag vet inte.
Googla.
Jag har läst så himla mycket.
Men ibland kan man typ gå vill eller att man bara inte längre vet. Det är ju som att jag flera gånger har fått för mig att jag har läser för berättar om fall som är helt påhittade för att jag bara fått en sån knäpp liksom.
Det finns hur mycket som helst att läsa om det här. Alltså så här nya artiklar, det är ganska spännande.
Ja.
Och bra YouTubes
YouTube-dokumentärer. Ja. Men är det inte så jävla jävla typiskt att den här typen av snubbe typ så här, när han ska beskriva en gärningsman, ja, bara, typ en stor svart man som hade på sig, alltså man bara,
jävla idiot alltså.
Men också typ just hela den grejen som du säger, typ att det var så jävla övervakat. Det är klart som fan man hade på någon kamera
så hade, eller det ju
hade det funnits,
ja, ja, ja.
Om det sprang runt en person med en fucking yxa där.
Nej, men där var också ju kvar hemma.
Såg, jo, men han såg yxan, han såg personen att han hade yxan med sig när han kom, va?
Ja, alltså jag minns, ja, han såg den när han var inne i huset.
Alltså förlåt, men vilken men den där typen av historier är ju superspännande.
Så spännande.
Så jävla jävla spännande. Tack snälla, jag har inte hört talas om det där.
Nej, inte jag heller, det var tips på Instagram kan jag säga.
Jo du, jag funderar på, jag har tagit fram några lyssnarhistorier nämligen, men jag tänker att jag kan ta en, så kan jag sprida ut den lite grann. Okej. Ja, för man kan ju skicka in sina historier till oss på mordmotmord@gmail.com. Vi har varit lite dåliga på att läsa dem. Vi tänker att vi ska börja beta av dem lite grann nu.
Det är bra.
Så att jag börjar med att läsa en från Sara. Så ämnesraden är en läskig händelse. Vi gillar läskiga händelser. ja, hejsan. Jag tänkte dela med mig av min läskigaste händelse. För många år sedan fick jag för mig att gå till ett solarium efter jobbet. Det var nere i en källare i ett hyreshus. Jag gick in i rummet där solariet stod och låste dörren noggrant med haspalt. Jag tittade bakom solariet så att ingen skulle ha gömt sig där inne och sneglade snabbt in i ett smalt utrymme bredvid duschen där det stod en soptunna. Men det var ingen soptunna, utan det var ryggen på en ihopkurad person.
Fy fan!
En grå stickad tröja liksom. Jag stod typ en meter ifrån och fattade inte riktigt vad jag såg. Jag fick ur mig, oj vad du skrämde mig! Han vecklade ut sig till en gänglig 2 meters typ, en kille i 20-årsåldern. Jag backade mot dörren medan han sa att han inte hörde att det kom någon. Fullständigt rimligt svar. Jag låste upp dörren och släppte ut honom. Jag måste varit i chock, för jag låste igen, klädde av mig och la mig i solariet. Jag skulle ju sola liksom.
Fy fan. Jag kunde, det där vill jag ha ohört.
Men det, för du vet vad det är. Det är den största skräcken med att bli inlåst i ett solarium.
Ja.
Alltså, det är,
jag vet fortfarande vad du gjorde förra sommaren.
Det är exakt vad det är.
Också bli typ våldtagen i ett solarium.
Men typ, men hur ofta solar du solarium?
Väldigt sällan
nu. Det blir spray tan för dig från och med nu.
Väldigt sällan nu, men jag solade stört mycket solarium.
Ja, det kan jag verkligen tänka. Jag tror aldrig att jag har solat solarium.
Alltså det är så skönt, alltså när det är så kallt ute och bara får lägga sig och det är så varmt.
Vet du vad, det var typ en av de första grejerna som min mamma började göra, liksom hon började så se till att typ skaffa utrymme för att ta till, eller typ när hon väl fick utrymme för att typ vara lite snäll mot sig själv första gången på 1000 år, det vill säga när vi började bli lite äldre, att hon efter ett tag erkände att hon hade börjat gå på solarie, alltså, just att det var så att hon bara, det är så skönt.
När jag pluggade i Lund så började jag och min kompis Lollo inför en sån här vårbal sola skit mycket. Nej, solarium. Anna. Så vi var liksom så jätte, framförallt hon, för hon blev mycket brunare än jag. Vi var så skitbruna inför, du vet, inför sommaren. Alla bara, oh, vi bara ja, men det var bra. Tack snälla för den.
Det var ju jätteläskigt.
Så fortsätt skicka till mordmotmord@gmail.com.
Gör det.
Sådana läskiga stories. Och så kan ni gå med absolut i vår Facebookgrupp som heter Mordmotmord podcast.
Över 7000 medlemmar.
Jag är så stolt och glad för det.
Jag blev också, att jag insåg det, att det var så nära att jag bara, will you do me the honor?
Ja, det var fantastiskt.
Och så vet du vad, nästa vecka, kan du påminna mig om en sak? För vi har fått en present av en lyssnare hemskickad till mig. Och jag glömde ta med mig den idag. Och vi måste öppna den.
Jag kommer vilja öppna den imorgon.
Okej, vi kommer träffas imorgon och du kommer vilja öppna den då. Okej. Vi gör det. Vi kommer göra det. Vi kommer prata om den nästa gång när vi poddar istället. För att jag vet om att du inte kan hålla dig.
Ja.
Så gå med i vår Facebookgrupp, Mord mot mord podcast. Önska falla oss på Instagram. Anna heter @sandelanna. Jag heter @karinlondre. Så hörs vi nästa vecka helt enkelt.
Ja.